Ja, det är Åke Sandin det här, men det är inte Radio Tuff, utan jag gör för en gångs skull en halvtimme som jag gjorde förr i världen, uppåt 4000 stycken. Och jag har inte gått långt, jag har gått ner en trappa i Björkbacken till mina kära grannar Eva Pilblad och Gunnar Olofsson. Och där träffar jag en kille som heter Mahad Malingor. Och du är mer brunbränd än jag. Mycket mer. Och jag är ganska brunbränd.
Ja, det är inte så illa.
Det är inte så illa?
Nej.
Var är du ifrån?
Jag kommer en bit härifrån. Ett land i östra Afrika som heter Somalia.
Det är inte många som känner till det. Men faktum är att en av mina kompisar i fredsrörelsen, Thomas Magnusson, han har skrivit en bok som heter Somalia, hot eller hopp? Frågetecken. Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp. Är ni sega och ihärdiga och aldrig ger upp?
Ja, alltså, man kan säga det var jättebra beskrivet det där. Och jag är glad att jag faktiskt har fått den här boken i födelsedagspresent idag. Så jag ska läsa, jag ser fram emot.
Grattis! Det var inte av mig utan av svärmor, va?
Ja, det var mina svärföräldrar som gav mig den som present och det är jag jätteglad för.
Får jag fråga hur gammal du är? Du ser ut som en 30-35-åring.
Ja, men tack. Vad ska jag bjuda dig på? Nej, men jag är 41 år faktiskt. Så att, man blir gladare med åren när folk tycker att man
du
ser...
Du pratar ju så bra svenska. Helt flytande. Hur länge har du bott i det här nordliga landet?
Ja, nu har du blivit 24 år. Så att, jag har...
Du var bara 16-17 år när du kom hit.
Ja, det stämmer. Mycket bra huvudräkning då.
Igår träffade jag 14 pojkar i åldern 14-17 år i Villa Victoria här i Trollbäcken, Tyresö, som var ensamkommande flyktingbarn som de kallas. Flyktingungdomar som man hellre kallar dem. Ja. De fick en present var utav Tuff som jag tillhör. Är du också ensamkommande flyktingbarn?
Ja, man kan säga per definition så räknades jag det som när jag en gång i tiden 1992 en sommardag landade med en båt från Ryssland i Värtehamnen i Stockholm. Då räknades jag som ensamkommande flyktingbarn.
Hur kändes det då att komma till... När var det? Juni sa du?
Ja.
Ja, men det var ju en fin månad.
Det var otroligt.
Men hur kändes det ett halvår senare när snön föll och det var is och halka på vägarna?
Du, man behövde inte vänta det där halvåret. Det räckte med att hösten kom och blåsten och alla de här löven, fina, vackra löven började dala ner.
Faller inte löv i Somalia?
Nej, det blir, man kan säga att där har man ju, väderprognosen är ganska enkel. Ja. Varmt och soligt jämt. Och är det så att...
Det måste ju regna, annars blir det synd om jordbrukarna.
Ja, tyvärr så regnar det allt för sällan numera. Men när det regnar så blir det grönska. Jaha. Men det är inga stora träd oftast, utan mycket buskar och sådär.
Ja.
Så att det är otroligt ovanligt att se att allt som var grönt bara på några dagar börjar gulna till. Och det börjar bli kallt. Kallt om fingrarna.
Mm. Har du lärt dig åka skidor i Sverige?
Ja, jag tycker faktiskt... Jag har lärt mig åka skidor. Och det är också skidorna som har varit min ingång till integration många gånger.
På vad sätt då?
Ja, det är nämligen så att jag har en familj som jag kallar min familj. Hägglunds heter de. Höga kusten i Norrland.
Nej, Höga kusten, det är min hemtrakt.
Men vad trevligt. Ja, och Nordingrå är där jag håller till både jul- och sommarledigheten.
Men fick du en familj att bo hos när du som 17-åring kom till Sverige? Vad hände?
Nej, då finns det ju Migrationsverket och sådana anläggningsboende eller boende för ensamkommande och även för vuxna. Jag bodde ett sånt i Uppland, Österbybruk.
Jaha, några månader.
Några månader. Och sen fyllde jag 18, så jag var ju ganska om jag kom i juni och jag fyller år idag, som det är då 3 oktober, så hade jag bara några månader kvar. Men jag fick eget bostad i Härnösand.
Öbacka.
Öbacka. Det är, så det var den härliga staden, men det var redan hunnit bli snö och det var november och det var kallt. Så att jag,
det var socka.
Det minns jag med som om det var igår.
Men skidorna hade...
Ja, skidorna var min ingång, för jag hade fått en lägenhet i Högslätten vid idrottsplatserna och elljusspåret. Och jag kunde se...
Ängetvallen kanske?
Ja, precis. Ja. Och jag kunde se från mitt fönster när jag pluggade min svenska SFI som jag började med.
Ja.
Varje helg människor åka snöla eller skidor där.
Det såg roligt ut.
Det såg väldigt roligt ut. Så att en dag så bara klev jag ut när jag såg ett par kliva av en Volvo och ska ta på sig skidorna. Då frågade jag bara med min knaggliga svenska, är det där enkelt? Och de sa så här, ja, det är jätteenkelt. Och så Ingrid Heglund då, hon sa direkt så här, Börje, ska inte du gå och hämta ett par skidor till pojken? Vad har du för skostorlek? Och där började vår relation. Och
hur gick det de första stavtagen du tog på skidor?
Jag kan säga så här, de hade en änglens tålamod med mig.
Du ramlade alltså?
Jag var mer nere på marken än jag åkte, kan jag säga. Så att, men jag tog mig runt på en två och en halv kilometer slinga för första gången. Men det tog bra många timmar och jag var svettig.
Ja. Jag sitter alltså här i grannlägenheten på Björkbacken och talar med Mahal Malingor från Somalia. Du kom, innan du kom till Sverige, kom du till Ryssland av alla länder.
Ja.
Hur kom det sig?
Ja, alltså det man kan säga så här, för att göra en lång historia kort, ja. så bröt kriget ut i Mogadishu 1991, kanske bara första dagen av det året. Och jag,
då var du, jag var 16 år,
va? Ja, och jag var en skolbarn, precis, ja, som de flesta barn är. Och hade inte mina föräldrar just i staden, utan jag gick i en internatskola
i
Mogadishu, utkanten av Mogadishu.
Som är huvudstaden
i Somalia. Ja. Och jag, när staden tömdes på människor och det vart bara stridande grupper kvar, hade jag ingenstans att ta vägen.
Vad gjorde du? Fungerade internatskolan under krigen som började 91, va? Eller?
Nej, det gjorde det, alltså det var så fort det började skjutas och det här, så försvann allt. Internatskola, allting plundrats.
Oj. Och
av antingen de som lämnar eller de som tar över
området. Tog över? Det var väl Hedan Barre som var president då?
Ja, det var ju stridande grupper som skulle ta bort den här diktatorn Siad Barre, som då har styrt landet i 21 år.
Alltså. Ja.
Och han gav sig inte frivilligt, så det var ju en hel månad bombning av den här staden.
Av Mogadishu.
Som en väldigt gammal, fin hamnstad.
I Indiska oceanen.
Vacker som få städer.
Jaså.
Men så det var jag inte sig likt efter 4 veckors bombningar. Nej. Och
beskjutning. Och då bodde du med andra killar i din ålder?
Ja, jag blev kvar i staden eftersom jag inte hade någon att fly med eller att fly till. Jag hade min hemstad och mina föräldrar hade redan lämnat sin hemstad, hemstaden som låg 70 mil därifrån. Så att jag hade liksom ingen kort
hade
promenad.
Hade du ingen kontakt med dina föräldrar?
Nej, det fanns tyvärr, var inte som dagens där man har mobiltelefon och annat.
Nej,
utan det fanns inget sätt att kontakta dem. Och allting bröt ju samman på något sätt för landet. Jag hade då kommit i kontakt med de här pojkarna som förut var gatupojkar som putsade skor och sådär i stadens kärna. Men som tyckte att ja, men det är väl bra, vi gillar läget som den är. Så att de hade tagit över övergivna bostäder och tyckte
att... Var ni beväpnade?
En del av de här killarna var det. Vi successivt så kom många av de här killarna då halvt komma över mycket vapen. För det var ju så att när Barre fick ge sig, när
diktatorn
och många av hans vapenlager så fanns det flera,
plundrades
och det fanns flera vapen i det landet än människor till slut.
Det var det.
Ja.
Det är inte bra, det blir ju väldigt många grupper då som bekämpar varandra.
Otroligt mycket, och det gick inte att få ordningen på den, och det finns inte ett fungerande centralregering än idag.
Mm. Men du var alltså en bland de forna gatupojkarna. Ja. Vad hände med dig?
Jag hade överlevt den värsta tiden där.
Ja.
Jag rörde mig söderut för att flyktvågen gick ju åt det hållet till länder som Kenya, grannländerna, Etiopien. Folk flydde till då.
Ja.
Och jag insåg att efter en månad, vi överlevde månaden, jag trodde att det skulle bli ordning och reda efter Siad Barre fick lämna landet.
Ja.
För han fick ge sig till slut. Ja. Men då började de här grupperna som då har lyckats fälla honom att strida sinsemellan.
Ja, det brukar bli så.
Så det var ju ungefär en kaotisk...
Libyen vad det blev där efter 2011.
Ja, samma scenario som man kan se i Libyen blev det ju i Mogadishu, Somalia och södra delen av landet.
Det jag minns från den här tiden om Somalia. Somalia är ju inte på första sidan i svenska tidningar värst ofta.
Nej.
Eller nästan aldrig. Det var att amerikanerna var där. Och de förutmjukades, det var amerikanska fångar som släpades efter jeepar eller vad det var på gatorna. Vad var det för någonting?
Ja, det var tragiskt. Då hade jag hunnit komma till Sverige.
Jaha.
Och jag var jätteglad när det internationella samfundet för en gång skulle komma överens om att man ska ingripa. För det som har hänt var ju att det var till ett svältkatastrof som följde sköljvattnet till den här konflikten.
Ja.
När skördarna och människor som tog hand om...
Varför blev skördarna på?
Ja, de förstörs ju med att man plundrar all redskap och det är otryggt så folk kan inte odla som de skulle ha gjort och sådär. Det gjorde ju att matbristen uppstod i landet.
Ja.
Och de FN-stöd och mat som skickades dit, det tog sig hand om de här militära grupperna. Va? Så de vanliga invånare och människorna, de fick ingen mat. Men FN gick in med USA som ledande nation.
Det är bra.
Och, men vad man, tyvärr gjorde man det misstaget att man politiskt också valde en konflikt, en sida.
Aha.
Vilket gjorde att man också blev indragen i konflikten.
Ja.
Så det slutade med att det dog väldigt många somalier i den här konflikten. Eftersom det var svårt att hålla isär när i den här staden som återigen överbefolkat bombades med...
Staden, det var
Mogadishu.
Huvudstaden
Mogadishu. Ja.
Så amerikanerna dödade många människor?
De gjorde det. Det var demonstranter som oskyldiga som sköts ihjäl. Det var ju också svårt att se de här militära grupperna som de ville komma åt. De var ju bland civilbefolkningen i områdena. Det fanns ju inte tydliga mål.
Black Hawk, vad var det för någonting? Jag minns det ordet.
Ja, det finns en film som heter Black Hawk Down. Och jag kan inte rekommendera som en bra film. För den är väldigt mycket amerikaniserad. Men den visar i alla fall den här helikoptern och de här krigshelikopterna som var moderna.
Ja.
Och, som då, de skulle bara egentligen göra en nattlig räd och hämta upp en av de här ledarna till de här motgrupperna som var motståndare till den amerikanska stödda presidenten.
Ja.
Ville de, och det var en general som heter Aidid som de skulle plocka upp. Så de skulle göra lite som man gjorde i Panama, att man bara hämtar upp presidenten. Det blev inte så enkelt, utan det ledde till att tyvärr att amerikanska soldater miste livet, och den här planet, då helikoptern som var
Black Hawk,
den sköts ner. Och det var ju först, det var ju livesändningar på amerikanska militärer och piloter som tillfångtogs och en del släpades på gatorna i Mogadishu. Det var
de
det som
släpades till döds.
Ja, en del var döda när de, men deras kroppar släpades. Det var otroligt ohygglig syn, och det ledde till att också att amerikanerna drog sig ur delen.
Men du hade redan stuckit ifrån Somalia och Mogadishu då. Vart tog du det? Du tog det till Etiopien, ligger ju grannan.
Ja, det var närmast att kunna ta sig in. Och dit kom jag in, och när jag väl kom in till ett fungerande land, det kan man säga fredliga, då börjar mina drömmar. Först var det bara att fly från någonting. Jag ville bara komma bort från det här.
Hur tog du det till Etiopien? Gick du eller?
Ja, vi var tre kompisar som lyckades överleva i den här stora gruppen av pojkar som ett års tid där det har tillkommit, och det har gått tre killar som och vi hade tagit med oss en bil och tagit med oss.
Snodde ni en bil?
Ja, jag var chaufför för en general i någon av de här grupperingarna. Och,
vid 16 års ålder?
Ja, det var min roll kan man säga, egentligen ingång. Det är därför de här killarna ville ha med mig.
Jaha.
Jag var en fena på tjuvstarta bilar och reparera dem och köra. Jaha. Så det var min uppgift.
Så ni körde med bil över norrut till Ogaden i Etiopien?
Ja, gränsen där. Och kom in i den region som också är lite känsligt och omstritt mellan. Men somalierna blev alltid insläppta då, eftersom det var en sån våg.
Mm.
Och bilen fanns det också köpare för så fort vi kom in i det landets gränser.
Fick lite pengar.
Så vi fick lite pengar, och sen började drömmarna om att ta sig till Nordamerika och England. Det var de länder man kände till.
Ni kände väl till Italien som var gammal kolonialmakt i Somalia, va?
Italien och England var de enda kända länder som man...
Så Sweden, där uppe i norr, hade du ingen aning om då?
Vilket land sa du? Nej, jag skojar. Det var ingen som hade faktiskt en aning på de här nordiska länderna. Antingen skulle man till England eller så skulle man till Nordamerika som var då Kanada och USA.
Vad planerar ni för att komma till England eller ännu värre till Nordamerika?
Ja. Det var då man hamnar i händerna på människosmugglare
det fanns smugglare då också.
Det fanns
giriga typer som tjänade pengar på visum och båtresor och annat.
Enkla saker kunde de tjäna på, och ibland gjorde de ingenting för att tjäna pengar. De lurade människor på pengar.
Blev du lurad?
Nej, jag blev inte det, men det blev min bästa kompis Norr som jag akkompanjerade med. Han blev av med halva den summan som skulle räcka till för att ta honom möjligen till ett tryggare del av världen.
Norr, är det därför din och Maria Pilblads treåriga son heter Norr?
Nej, han heter Noah.
Ja, förlåt.
Så det är ganska nära i namnet.
Det var en avvikelse.
Ja. Nej, men det är en kompis till mig. Och vi hittade en människosmugglare i Nairobi. Aha. Som lovade...
Nairobi i Kenya.
I Kenya, för då hade vi bestämt oss att Etiopien, där går det inte så bra. Så vi två drog oss vidare till Kenya.
Ja.
Och han lovade att han skulle fixa ett visum och biljett till England. London skulle han vara imorgon kväll.
Ja,
han
kostar det mycket pengar?
Ja, det skulle kosta $1,500.
Ja.
Jag och Norr hade varsin $2,000 som ska räcka för hela. Och vi var...
Ja, de pengarna hade fått från den sålda bilen?
Ja. Som vi delade på. Och det är enda vi har, och det ska räcka liksom hela resan. Norr betalade $1,000 i förskott. Och vi följde med den här människosmugglaren till en hotellkomplex som han tog en hiss och kom aldrig tillbaks.
Ja, och de $1,000, de följde med honom?
De följde med honom, och vi hade inga möjligheter att... Man är rättslös i de länder man är.
Tusen,
så man kan inte använda.
$1,000 är ju 8 000,
9 000 kronor idag. Ja, det var halva kass. Och kan säga så här, det är anledningen till att inte Norr lyckades resa vidare.
Var finns han idag?
Han är tyvärr inte vid liv idag. Han återvände till Somalia och dog där.
Blev skjuten eller? Nej.
Ja, i konflikten.
Ja. Jaha, men du var i Kenya. Vad gjorde du sen då?
Ja, jag fick resa vidare.
Ja.
Och jag tog
och du
mig...
var 16 år va?
17. Ja, då, precis. Då var jag 17 år. Ja. Och tog mig min resa till Syriens huvudstad Damaskus.
Jaha, varför det?
Det var,
det var inte krig där, det var ett fredligt och bra land va?
Otroligt fredligt och bra land i början på 90-talet. Och det var ett av få länder i världen som hade kvar, som erkände somaliska pass fortfarande. Det var, ju, det var Syrien och det var Kuba.
Jaha.
Alla andra länder har upptäckt...
Du hade inte planer på att bege dig till Kuba som var lite isolerat på den tiden från Amerika och övriga västvärlden.
Vad roligt att du säger det, Håkan, faktiskt. För det var mitt första resplan. För eftersom jag skulle till Nordamerika så tänkte jag och tittade på en kartobok.
Ja.
Så sa jag att det här måste vara nära. Så att det första jag gjorde var att jag...
det är bara några mil över till Zorda.
Ja, jag tänkte väl, det är ganska enkelt. Jag kan man ta en båtresa, det måste väl gå dagstur, jag tänkte. Så att jag hade faktiskt tagit ett visum till Havana.
Ja,
köpte ett visum från kubanska ambassaden som fanns då i Kampala i Uganda. En grannland till Kenya.
Ja, just det. Och, vad kostade det då?
$20 bara.
Jaha, det var schyssta priser.
Och jag skulle kunna köpa en flygbiljett via europeisk mellanlandning då för ytterligare $1,000 till. Så då skulle jag till och med
ha kvar. Men du kom inte till Kuba?
Nej, jag gjorde inte det utan jag skulle flyga med British Airways och de sa så här: vi är rädda för att du, eftersom du är somalier, att du kommer söka asyl
i England
eller något annat. Utan vi kommer behålla ditt pass tills du har landat i Havana. Och jag fick reda på då i samband med det att Havana, när du väl kommer in där, det är ett slutet land.
Ja.
Det kommer att kännas ännu längre bort än vad det gör idag där du är i Kenya att komma till USA.
Vart tog du det då?
Ja, jag tog min resa, den andra resplanen var
till Syrien.
Till Syrien.
Ja.
Och då ändras mina planer. För då, väl i Syrien så upptäckte jag att det är bara via Turkiet och Ryssland som man kommer till Europa.
Ja.
Nordamerika får jag stryka då från min resplan. Jag var i Damaskus i 2 veckor.
Ja.
Och fick en resplan, reste därifrån med ett turistvisum då
till
Moskva. Med ett köpt pass från Barbados.
Barbados i Västindien?
Ja. Jag hette Thomas då på den tiden. Hade köpt ett pass.
oj.
Och fick ett visum, turistvisum till Ryssland.
Ja.
Och,
hur behandlades du där då?
I Ryssland?
Ja.
Jag hade ingen aning om det landet. Och jag visste ingenting. Och det är det som är fascinerande med när man är på flykt. Jag har inte kollat upp. Jag landade i ett land som var precis... hade sitt sovjet... liv kvar.
Ja, det här är början på Sovjets fall.
Ja, och väldigt mycket var kontrollerat och centraliserat.
Mm.
Och många har inte sett en svart person levande. Så det var otroligt mycket blandat. Antingen sjöng de The American Boy, och de tyckte att man var amerikan.
Ja.
Eller så gick de fram till er och kände på hennes hud och sådär. Så det var en salig blandning så här, på vad man
men du stannade inte det?
Nej, 2 månader gjorde och ständigt resande i det där jättelika landet för att försöka ta mig ut.
Hur kom du ut från Ryssland då?
Jag återigen köpte en till pass. Den här gången mitt svensk pass, svensk uppehållstillstånd då, som jag också köpt av en människosmugglare. Men då,
I Ryssland?
I Ryssland.
Var fick du pengar ifrån?
Det var min reskassa. När jag kom till Moskva, då hade jag kvar $450.
Ja, det
och det skulle räcka sista biten.
Ja.
Och 250 av dem fick jag köpa för det här passet.
Oj.
Ytterligare 100 gick till den här biljetten från båt St. Petersburg till Värtahamnen i Stockholm.
Jaha, från, du åkte från Petersburg, Leningrad, ja, till Värtahamnen.
Ja.
Och då, i Stockholm, blev du mottagen av immigrationsmyndigheter eller vad?
Ja, jag tror jag kände mer som en brottsling, om jag ska vara ärlig. För jag landade där och blev haffad av tullen och polismyndigheten.
Ja.
In i skåbil, körd.
Var det när du lämnade passet? Såg de
att... Ja, de såg direkt att det var förfalskat pass. För det var mitt foto på den, men det var mycket äldre person.
Jaha.
Och jag hade, okay, trots mitt försök så såg de det.
Ja.
Men jag erkände snabbt att det är inte jag. Jag är bara,
ja,
en 17-årig flykting.
Ja.
Och,
ensamkommande ungdom.
Ja. Och fick då, efter proceduren man går igenom med, ja, foto och fingeravtryck,
ja,
ett adress till dit jag skulle. Och det var ju Karlslund vid Märsta, ja, där det fanns ett mottagning, Migrationsverket hade en, ja, mottagning. Så där kom jag en eftermiddag.
Ja. Och sen blev det Österbybruk i Uppland några månader. Och sen kom du till Härnösand och Höga Kusten.
Ja.
Men då hade du fyllt 18.
Då hade jag fyllt 18.
Och lärde du åka skidor.
Ja, och hade
Har du några skidor idag?
Jag har både Solomon-skidor. Så här gamla varianter. Folk tittar fortfarande på mig snett på backarna när de ser. För det finns ju mycket modernare saker idag. Men jag har också längdskidor som jag tar mig runt.
Spark.
Du, det är den svåraste saken jag har faktiskt försökt. Det ser enkelt ut för de som kan det.
Det är jätteenkelt, man kan ju forsa varor.
Ja, men du ska också kunna styra den och jag är jättedålig på det.
Du var ensamkommande flyktingbarn från Somalia ursprungligen, Mahad Malengård. Du har gjort fin karriär i Sverige. Du lärde dig svenska jättefort, va?
Ja, jag hade satt fokusen på språk, ja, och efter 6 månader hade jag SFI:n klar. Och jag,
svenska
för invandrare, ja, som man gör. Sen gjorde jag ytterligare 6 månader på grund, eftersom jag var för gammal för att gå på grundskolan.
Ja.
Så gjorde jag hela grundskolanivån och kom in i nationell gymnasieprogram efter ett och ett halvt år.
Undervisningen, vad då?
Nej, alltså det var folkhögskolan som jag läste, ja, grundnivån då. Ja. Och även komvux vuxenstudier, precis.
Och idag är du byråkrat, va?
Ja, min resa gick igenom att jag blev lärare, utbildade mig till lärare. Blev gymnasie- och högstadielärare i SO-ämnen.
I SO-ämnen?
Ja. Ja, och undervisat.
Grattis, det har också varit.
Tack. Ja, det är mycket, jag ser den utbildningen som en livsutbildning. Även om jag har undervisat i 3 år på en förortsskola i Rinkebyskolan innan jag blev byråkrat för statens tjänst,
arbetsmedling. Och sen träffade du Maria Pildad från Tyresö och gifte med henne och fick barn med henne.
Vi har 2 söner ihop, jag och Maria, som är från Tyresö. Och jag Tyresö är min andra hem nu, så vi åker hit för helgerna.
Du vet att många är ju skärrade idag därför att det sägs att 5 000 ensamkommande flyktingungdomar har kommit till Sverige redan i år.
Mm.
Vad tror du om det?
Ja, alltså det är många, man ska inte vara skärrad, utan det är förfärligt att så många unga behöver fly idag.
Ja.
Men det är en investering om de lyckas komma rätt in i samhället.
Det är ju faktiskt det. De har alltså vuxit upp och bekostats, gått till skola, de flesta, i ett annat land. Och så får Sverige de som går.
Det
kostar lite grann i början förstås.
Ja.
Men sen är det ju jättebra.
Jag brukar skoja med min hustru Maria och säga att Jag är mycket billigare för Sverige än vad du har varit.
Ja.
Har vi fått betala förskola och grundskola och fritids och allt vad samhället kan bekosta, vaccination. Och ja.
Tack snälla Malengård. Somalier från början som hade den goda idén att på krångliga vägar via Etiopien, Kenya, Uganda,
Syrien,
Ryssland tar det hit i 17 års ålder. Du har ju blivit en tillgång för oss.
Tack så mycket. Vad trevligt att träffa dig.
Och välkommen tillbaka till Tyresö. Vi sitter i Björkbacken och gör den här intervjun faktiskt. Tack så mycket.
Tack själv.